Och innan jag börjar då, så vill jag berätta varför jag vill att ni ska flytta fram. Om jag hade varit ny här idag, om jag aldrig hade gått hit och om jag inte bekände mig som en kristen utan var en sökare i process, så hade jag inte vågat mig in här. För rent statistiskt sett, om alla har tagit platserna längst bak, så känns det som att rummet är fullt, fastän det inte är det. Och om vi pratar icke-kyrklig statistik, så är det faktiskt så att om ett rum är till 80% fullt, så upplever man det som fullt. Och kommer jag då för sent eller är ny, så känner jag mig inte välkommen om alla sitter vid dörren, för då sitter de på min plats. Jag måste ha den säkerheten av att jag lätt kan slinka ut, jag kan komma för sent och jag kan gå lite för tidigt, ifall tröskeln är för hög för mig att komma in. Och jag vet att ni är en församling som vinnlägger er om att nå nya människor. Så det är därför jag vill att ni skulle flytta fram. Så, lite pedagogik. Mattias Martinsson heter jag. Vi kan få se bilder på min fru. Den har ni i och för sig redan sett. Hon syns ju inte där. Ni kan få se bilder på mina barn. Då får ni se om de syns. Ja, nästan. Här är Anton, 7,5. Ester, 3,5. Och Joel, 9. Vi kan bläddra igen. Och så har ni min mailadress, min hemsida. Och om vi vill bli vänner på Facebook eller Twitter. Så kan vi äda varann i eftermiddag. Jag jobbar med en hjälporganisation i Frölunda som heter Reningsborg, Hjälpande händer. Vi har en second hand butik i Angered, en second hand butik i Frölunda. Och i Frölunda har vi även ett boende för killar som har helt enkelt strulat till det med knark och krim, brukar vi säga, lite kortfattat. Och de har för avsikt att sluta med det här, och vi har då det här boendet för att hjälpa dem att få kanske lite struktur på livet och få lite vardag att fungera, och sen komma igång med en arbetsuppgift som de kan finna meningsfullt. Jag har jobbat som pastor i en församling som heter Göteborg Vineyard i 12 år innan dess. Och innan det så jobbade jag i en gammal fribaptistförsamling i Västra Frölunda. Så det är därför som Micke sa Västra Göteborg där då. Vi bor i Frölunda, Therese och jag, och barnen också. Jag brukar ju vara här och hälsa på med en viss regelbundenhet. Jag var här förra första majhelgen också, och predikade med feber. Och jag tänkte, jag gör det här till en årlig tradition, så att i år har jag någonting som heter Campylobacter. Det smittar inte, men det är riktigt otrevligt. Så om någon av er har det på listan av 10 saker jag måste göra innan Jesus kommer tillbaka, så kan jag säga, stryk det. Det är helt överskattat. Campylobacter är ungefär som en salmonella bakterie och det gör apont i magen. Jag har gjort det, jag har testat det. Det är helt överskattat. Vi var faktiskt på missionsresa i Spanien i påskas, Therese och jag. Och så hade vi en dag ledigt där vi åkte ner till Marocko och käkade kyckling. Och det är nu alla ska säga, åh nej. Så där, jag vet. Men så är det. Jag ska försöka... Jag måste läsa några roliga historier som mina barn har sagt först. Jag drar dem först och innan predikan här. Min dotter heter ju Ester, och hon har tillsammans med en av era församlingsmedlemmar gjort egna klistermärken som nu sitter på hennes dörr. Det står prinsessan Ester, sen står det Pilli och så står det handkassa. Jag har ingen aning varför detta står på dörren. Joel och Anton satt i bilen och funderade på det här med jultomten. Tror du på jultomten? Ja eller nej, svarar någon. Ja eller nej, jag menar lite då och då. Jag tror i alla fall att han finns, men mest från och till. En morgon så satt Joel och Anton vid köksbordet och jag var väl aningen stressad av att få ordning frukost till dem och få i mig frukost och få iväg dem till skolan och sen komma iväg till jobbet. Och Joel är 9 och känner ju det där ansvaret av att vi allihopa ska sitta när vi äter. Så han säger, stå inte där och ät, sätt dig vid bordet. Så jag sätter mig artigt och så säger han, ta ner fötterna från min stol, det där är ofräscht. Då vänder sig Anton 7 till Joel och med en liten blick som att vi förstår varandra så säger han, det känns som att vi är de enda två vuxna vid det här bordet. Här är sista nu då. Anton berättade i höstas att de just nu i skolan håller på med något som heter FN. Som enligt hans egen övertygelse med bestämdhet betyder Förenta nationerna. Nu. Ska vi göra så att vi bläddrar igen? Rubriken är att växa i tro. Att växa i tro, det är det vi ska försöka tugga lite på idag. Och vi har 3 texter som vi utgår ifrån. Det är en av dem som vi kommer använda. Och jag tänkte att jag läser den första. Och vi gemensamt läser den andra. Och vi gemensamt också läser den tredje. Så för att jag inte ska sitta här ensam och gapa då, så får ni ta i. Men jag läser först Hosea 14, vers 5-9. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat. Min vrede har vänt ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel och han ska blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt ska vara som olivträdets, hans doft som Libanons. De ska åter få bo i hans skugga, de ska frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han ska bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer av avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt. Om vi bläddrar igen så läser vi 1 Johannes 3, vers 18-24. Det var det Micke läste i inledningen här. Vi läser högt tillsammans. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om våra hjärtan dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina barn, mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Sista texten i Johannes 15 och vers 10-17, och det är texten vi kommer använda för predikan idag. Nu läser vi. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Texten vi utgår ifrån, om vi bläddrar igen, så kan du få se att Johannes 15 handlar om relationen till Kristus, och sen så småningom relationen till andra troende, och avslutningsvis relationen till samhället, eller det Bibeln kallar för världen. Och det vi ska fokusera på idag är relationen till Kristus, men verkligheten är att relationen till Kristus spiller över i min relation till andra troende. Eller den bör åtminstone göra det. Och den bör definitivt spilla över i min relation till samhället eller till världen, till människor som är utanför kyrkans gemenskap i den här meningen då. Inte att de står utanför, utan de är ännu inte med. Och min relation till Kristus har egentligen för uppgift att smitta av sig på andra troende och på människor som ännu är på väg in. Så relationen till Kristus är alltså jätteviktig. Den är central för hur resten av vårt liv faktiskt då bör fungera, eller skulle kunna fungera, eller enligt den bibliska tanken, eller modellen, eller drömbilden, eller det bästa scenariot, bästa möjliga upplägg för mål, är att vi känner Kristus och sen känner andra och hjälper dem att lära känna honom då. Om vi bläddrar igen så är rubriken att växa i tro. Och med den rubriken så finns det ett stort problem. Och det är det problemet jag har skrivit här. Att vi uppfattar att det här är en stark tro, det här är en svag tro, den här personen har en stor tro, eller jag har mindre tro. Och så förhåller vi oss på det här som en skala. Från på något sätt 1 till 10, där 1 är bäst och 10 är liksom, ja, det är inte riktigt, det är inte 5 i topp, eller definitivt inte 3 i topp. Och så har vi någon känsla av att, ja, det är inte så mycket med min tro, men jag är ändå trogen och försöker gå i kyrkan och jag betalar min avgift och jag liksom lägger mina pengar i min kristna jukebox och jag får ut lite grann av det jag önskar mig. Och lite grann det problemet har vi när vi förhåller oss till att växa i tro, där tron på något sätt antingen är stark eller svag, eller stor eller liten. Om vi bläddrar igen, så här har vi egentligen problemet. Vår kultur kämpar emot Guds natur. Gud har inga måndagmorgnar. Han vaknar inte med lite måndagsångest och känner, nej men katten, en ny vecka igen. Jag vet inte om jag orkar längre. Alltså jag måste få mitt kaffe när jag spinner igång världen igen. Eller, hur? Och liksom, Gud har inga skavsår där. Gud är inte osäker på sig själv och känner, förra veckan kändes det som att jag trodde mycket mer på mig själv. Alltså mitt självförtroende som Gud var ändå större. Utan Gud är oförändrad och evigt krönt till konung. Han förändras inte av några omständigheter, han chockas inte, han förvånas inte, han blir inte nervös av världsalltets förändring. Eller nej, men askmolnet gör inte Gud lite skakig och tänker, det här var inte riktigt beredd på. Nu blir jag överraskad här, jag blir verkligen tagen på sängen, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här nu. Utan problemet är egentligen vår kultur. Det vi som människor lever i och inunder, att vår kultur kämpar mot Guds natur. För Gud är i en natur av ett tillstånd av tro. Han vet att allt är möjligt, så han ifrågasätter inte, klarar jag det här? Är jag kapabel till att få ihop det här? Eller är Gud lite osäker att, nej men det har ju gått så länge sedan jag gjorde allt och jag har ju liksom glömt hur det var i början, och nu känns det lite sådär att liksom, ja, vi får hålla tummarna och hoppas att vi får ihop det här på slutet här nu bara. Så är det ju inte. Utan Gud har koll och kontroll. Gud råder och regerar. Och med den bergfasta grunden så är det okej att vi svajar lite. Så är det okej att vi känner, wow, vad händer? Det är helt okej. Och jag höll på att säga, det är som sig bör. Därför att det är den kulturen vi lever i. Men att förutsätta att det här är så vi alltid kommer ha det och så svårt kommer det alltid vara. Jag tror att vi kommer alltid att stöta på problem. Vi kommer alltid ha vissa svårigheter därför att det ger Bibeln oss löften att så kommer det att vara. Men det är inte så att vår kultur ska vara allenarådande och att vi ibland bara snuddar vid Guds natur, den här självklara verkligheten av att just det, Gud råder ju faktiskt, just det, Gud regerar ju faktiskt, Gud har ju koll och kontroll, utan tanken är att vi ska växa och mogna. Om vi bläddrar igen, så att växa i tro för mig, jag skulle vilja säga där att min tro blir djupare. Och att den då i sin tur ger en mognare efterföljelse. Så jag skulle inte vilja säga att jag är på minus 10 och ska upp till plus 10. Utan jag är på vandring mot. Det blir en gradvis förbättring. Men det är inte något som ska tinas upp och någonting som är förfruset. Utan det är någonting som faktiskt är livet. Jag är i process. Och då är frågan om jag på något sätt har satt mig till ro med min tro. Om jag tänker att ja, men jag är liksom innanför den här avgränsningen, icke-kristen, kristen, ofrälst, frälst. Så att nu har jag liksom klarat av det värsta, så att bara jag håller mig innanför de här ramarna så är jag på banan för resten av livet. Ja, fler av oss har säkert den inställningen och jag har den med viss regelbundenhet. Men sen kommer Gud då med en sån här bibeltext och tacksamt får jag komma till Sävedalens mission och göra kyrkårets texter, så att jag måste brottas med det här igen och fråga mig, hur är min process? Växer jag? Eller är det så att jag bara på något sätt håller mig innanför de här angivna ramarna och känner att ja, men jag safear? Det känns okej ändå, liksom inte helt okej eller inte helt hundra, eller processen har avstannat lite grann. Men dagens bibeltext vill jag mena har för uppgift att hjälpa oss till en djupare och en tro som mognar. Och då kanske det inte för dig som är 40 känns som att ja, mogen, det är precis vad jag vill bli. Nej, det vill man ju absolut inte då. Men förr eller senare kommer du att vara mogen. Tyvärr, så är det. Men då, vi bläddrar igen. A. W. Tozer har sagt, vi måste förklara krig mot sinnesstämningen för icke-förväntningar och komma tillsammans i barnslig tro. När vi kommer tillsammans, husgrupp, bönegrupp, ungdomssamling, SMU eller alfakurs eller gudstjänst eller bönegrupp eller cellgrupp eller hemgrupp eller basgrupp, vad du än kallar det, när vi som troende kommer tillsammans, så vill våran Gud göra någonting. Det vet vi därför att det säger Bibeln, men vår erfarenhet säger att inte alltid. Eller inte alltid att jag upplever att det händer, men kanske att det händer någon annan och då är det kul för dem. Men att jag vågar sträcka mig själv lite längre, därför att min tro mognar och jag växer. Min tro blir djupare, mina rötter blir också starkare och då känner jag att jag vågar förvänta mig mer av... Du kan nog stänga av monitorn bara. Att jag mognar i detta, eller att jag växer i detta. Och med det att växa så handlar det om att jag förstår att jag är älskad av Gud. Så jag kan älska honom tillbaka. Och i det att jag är älskad av Gud så förstår jag att jag kan lära mig att älska mig själv. Och i det så kan jag också lära mig att älska andra. Om vi bläddrar igen så har jag sett en film ganska nyligen. Jag är lite av en filmfantast eller nörd eller bara helt besatt av filmer. Det är lite vilket man väljer där. På svenska heter den här filmen Miraklet med Henry Pohl och den kom ut 2008. Jag visste inte mycket om den här. Det är Luke Wilson som har huvudrollen och han är den deppiga Henry som flyttar in i ett lätt fallfärdigt hus. Knappt har han landat i solstolen innan grannarna vänder upp och ner på tillvaron med kakor, blommor och en präst. Du kan bläddra igen. Du kan bläddra igen så får ni se prästen. Ja, han syns knappt där. Han är den mörka farbrorn ner till höger. Henry har inte tänkt att stanna i sin nya bostad speciellt länge. Anledningen till det håller han inne med. Precis som med allt annat, han är en tyst och tillknäppt person. Han vill så långt det är möjligt bli lämnad i fred eftersom han är djupt deprimerad. Det går mindre bra kan jag säga. När starkt troende grannar plötsligt dyker upp och börjar se Jesus i en vattenskada på Henrys husvägg. Henry är måttligt imponerad av det här. Alltså, det är en mycket katolsk film och har många katolska föresatser, men jag blir helt fascinerad av att Hollywood vågar sig på och chansa på ett sånt här nischat tema med en sån djup existentiell frågetecken som den här filmen erbjuder. Henry är i allt en 100% skeptiker till vattenfläcken på hans vägg. Men när det börjar droppa blod ur den här kristusliknande vattenfläcken blir Henry förbryllad. Tar fram vattenslangen och skrubbar frenetiskt. Varpå grannarna börjar gråta, komma dit med blommor, små krucifix och börja liksom göra en liten kyrkvandring in i Henrys trädgård. Henrys illvilja till trots. Sen vill det sig inte bättre att den här tjejen i snabbköpet där Henry köper alldeles för mycket alkohol. Hon med de stora tjocka glasögonen liksom frågar, hur mår du egentligen? Antingen är du deprimerad eller så är du i sorg. Och han säger, vem är du att ställa sådana frågor till mig? Jag köper varor av dig. Jaha, så du är både deprimerad och sorgsen, säger hon då. Henry blir jättearg och går hem. På eftermiddagen sitter hon framför den här kristusliknande vattenskadan i hans trädgård, lägger sin hand på den och blir helad, mirakulöst botad, och Henry blir rasande. Ja, sen ska jag inte berätta mer. Ni måste se filmen. Alltså, min poäng med att berätta lite grann om Henry är att han är ungefär som mig. Det här tillfrisknandet av att vara på ett minusläge och känna att jag får inte riktigt till tillvaron och jag tänker inte göra någonting åt det. Utan det är som det är bara. Henry motsätter sig detta i, om timmen är en och en halv så håller han på i över en timme. Och till slut så får ni se vad som händer då. Men det är någonstans där jag skulle vilja lämna filmen och återgå till texten och ge oss några bibliska exempel på växande tro. Bibliska exempel på växande tro. Alltså en tro som mognar. För det finns faktiskt en ganska tydlig liksom skillnad i djupet hos människors efterföljelse eller förståelse av vem Jesus är. Och jag vill mena att vi kan lära oss någonting av de här människorna. Och nu kommer den här listan som jag pratade om att den inte skulle finnas. Men jag vill ändå bara visa att vi börjar här och stegvis tar oss närmre en tro som faktiskt i biblisk mening är stark. En tro som har en botten att bygga på. Så vi börjar bakifrån. 5. Om du kan, hjälp min otro. Markus 5, 9, 23-25. Jesus sa, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folket strömmade till så sa han strängt till den orena anden, du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Jag tror, hjälp min otro. Alltså här är jag regelbundet. Sen har ni en bibeltext till där, Matteus evangeliet, det står 27 och vers 15, men det är det ju inte alls. Det är Matteus evangeliet 15 och vers 27 och 28. Men om vi tar punkt nummer 4 istället. Om du vill så kan du göra mig ren. Lukas evangeliet 5 och 13 säger, Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan. Här befinner jag mig regelbundet. Jag är inte så osäker på att Gud kan. För att jag vill ju ändå tro att Gud är god och stor och allsmäktig. Och han kan göra vad som helst, men det är inte alltid att det händer. Och då måste jag hitta något fack att placera in den här svårigheten i. Och då är det min osäkerhet att om Gud vill, det är inte säkert att han vill. Och då tenderar jag att fallera åt, nej, det är nog mer troligt att han inte vill än att han vill. För han har så många att ta hand om. Och det är så mycket med att vara Gud så att, ja, om han vill, det är klart att han kan. Där befinner jag mig ofta. Om vi bläddrar ner igen då. Lägg din hand på mig och vidrör mig. Det är att sträcka sig ytterligare ett steg härom. Matteus 6 och 27. När Jesus fortsatte därifrån följde två blinda efter och ropade, Davids son, förbarma dig över oss. Och när han kom hem gick de fram till honom. Och Jesus frågade, tror ni att jag kan hjälpa er? De svarade, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, ni tror och det ska ske. Och det här är regelbundet genom hela Nya Testamentet. Om du bara rör vid mig, kan inte du bara lägga din hand på mig? Och det här är ett risktagande, ett ganska stort risktagande, att som förbönsoffer säga, jag behöver helande, be för mig. Jag har haft en synskada sedan jag var 16 och nu har jag opererat båda hornhinnorna så jag ser riktigt bra. På ena ögat väldigt bra, andra ögat sådär. Men under hela den här perioden så har jag ju fått väldigt mycket förbön, under vissa perioder väldigt mycket förbön. Sådär att den perioden vi gick på bibelskolan, min fru och jag, så var det bibelskoleelever som nästan varje dag skulle lägga händerna på mig. Och jag blev inte helad under den där perioden. Men jag fann förbönen oerhört uppmuntrande. Oerhört själavårdande. Omslutande, bekräftande att vi bryr oss om dig och vi tror att Gud bryr sig om dig. Jag är oerhört tacksam för att Gud använder de där läkarna till att kunna fixa ordning på mina ögon. Så att jag kan se riktigt ordentligt nu på... Så lägg din hand på mig, rör vid mig. Det handlar faktiskt om att våga erkänna att Jesus, jag har ett behov. Jag tror att du kan fylla det. Är det idag du har tänkt att göra det, så är det välkommet. Blir det någon annan dag så är det välkommet den dagen också. Men vi slutar inte att be. Det är dumdristigt. Och jag vill mena att det kan vara olika anledningar till att vi slutar att be. Och det kan baseras på sorg och det kan baseras på smärta eller besvikelse och allt möjligt annat sånt. Men Gud slutar inte att vara Gud för att vi har omständigheter som är oförklarliga. Vi har livssituationer eller sorg eller smärta som inte är att lösa eller som fortfarande går under kontot mysterium. Saker som vi faktiskt inte alltid kan svara på. Men vi slutar inte att be trons bön. Vi slutar inte att lägga händerna på den sjuke. Så nästa steg, punkt nummer två då. Att röra vid Jesu manteltofs. Det här är ju ett riktigt stort steg. Inte bara att Jesus, skulle du kunna eller vill du röra vid mig, utan nu sträcker jag mig ut och rör vid dig. Det är ju nästa nivå av frimodighet faktiskt här då. Lukas evangeliet 8:47-48. När kvinnan förstod att hon var upptäckt, då kom hon darrande fram, föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom, att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Hon har snikat till sig. Hon har snott Guds kraft. Jesus känner att kraft utgår ifrån honom. Och det här är kvinnan med blödningar. Så hon är på en plats där hon egentligen inte borde vara. Därför att hon enligt judisk lag är oren. Hon får inte vistas bland annat folk med annat än att hon ropar oren, oren om sig själv. Så att folk ska kunna backa. För att de inte ska gå för nära och bli då besudlade. Tänk dig vilket utanförskap. Tänk dig vilken smärta hon lever med här då. Och sen smyger hon sig fram och rör vid Jesu manteltofs. Det här är ju frimodigt. Och så fantastiskt bara. Jag fascineras av den här kvinnan. Den här enkla, ödmjuka tron om att ja, men om jag inte vågar prata med han, om jag inte får... Hur ska jag... Nej, jag smyger dit. I hemlighet så bara på något sätt smyger jag fram och bara rör vid hans manteltofs. Och genast är hon helad från en livssituation. Och utanförskapet är därmed borta. Och Jesu bekräftelse när han säger: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Allt detta är ju bekräftelse som gör att nu är du med. Nu är du i samhället. Nu är du okejad, bekräftad och sedd av inte bara Gud utan också av människor. Sista nivån. Säg bara ett ord. Lukas 7:7. Och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Rubriken är: en officers tjänare botas. Alltså det är en officer, han är inte jude. Han är råhedning. Han är som oss. Han är inte med bland det utvalda folket. Och enligt Jesu egna ord så är han inte en av dem som ska få bönesvar i första ledet. Det är ju faktiskt så Jesus undervisar vid några märkliga tillfällen. Så är det väldigt tydligt att först kommer det till judarna, sen till de andra. Men det vi har i texten här är en förvånande stor nivå eller mognad. Eller ett förvånande djup av tro hos den här mannen. Som också leder till ett extraordinärt ingripande. Vi vet ju inte om den här mannens tjänare var jude och att det var därför Jesus tänkte att nej, jag ställer upp. Jag tror inte det. Utan Jesus baserar sin hjälp till den här mannen på mannens eget ord. Mannen säger: jag är själv en som står under befäl. Och jag vet att om jag säger till en: gå dit, så går han dit. Och säger jag till en annan: gör det, så gör han det. Så jag vet att om du bara säger ett ord så kan jag gå hem igen. För jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Här hit vill jag vandra. Hit vill jag växa. Och jag tror att Kristus vill leda oss närmare den botten eller den grunden. Så frågan är inte, är din tro stark, utan är din tro mognare nu än vad den var när du kom till tro? Eller har du satt dig till rätta med att, ja men så här är det, och det är som det är, det blir inte mycket mer, utan ibland eller kanske för någon annan, men inte så ofta för min del. Är du i process mot en mognare tro här då? Om vi bläddrar igen så har jag skrivit så här: gemensamt för alla dessa människor är att inget får hindra fördjupningen och mognaden av deras tro. Varken sjukdom, sår, skador, sorg, utanförskap, besvikelser, uteblivna bönesvar, rädslor eller osäkerhet. Och nu kommer vi nog till dagens vackraste citat från Corrie ten Boom. Låt Guds löften få lysa på dina problem. Låt Guds löften få lysa på dina problem. Vi ställer oss frågan nu, hur hör intimiteten ihop med tron? Om vi bläddrar igen. Hur hör intimiteten ihop med tron? Det finns en tågordning på detta. Och vi kan bläddra igen så får ni se. Jag har utvalt er. Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Jag har utvalt betyder helt enkelt att jag går inte, Mattias Martinsson går inte längre sitt eget ärende. Jag står inte som avsändare, jag är inte inbjudare, jag är bara förmedlare av de goda nyheterna. Hej Ester, kan inte du gå till mamma istället? Jo, vad bra. Tar jag en drickapaus. Det är Kristus som är avsändare. Det är hans ärende du och jag har att gå på. Det är hans inbjudan vi har att förmedla. Och det är bara goda nyheter. Och sen är det också så att det är Gud som har utvalt. Han är ansvarig utgivare. Han är den som också då får skylla sig själv som valde mig. Och han har då bestämt. Alltså det är ganska tydliga ord det här. Vi är bestämda till att gå ut i världen. Så uppdraget är inte om du vill eller om du kan eller om du hinner, utan du bara går ut i världen sån som du är, sån som varken bättre eller sämre. Det här är vad världen får när man presenterar kyrkan. Då är du en av dem. Du är bestämd att gå ut och göra detta. Och det är inte du själv som har valt det här, så att du kan inte ödmjukt säga nej, jag avböjer i år. Någon annan får jättegärna ta min plats i styrelsen, så att jag tackar nej. Jag har suttit med så många år nu. Utan du är bestämd av din herre, mästare och frälsare att gå ut i världen. Och han har bestämt dig till att bära frukt. Frukt som består också. Jag fascineras lite av storheten i de här orden. Och då undrar jag, hur ska Gud lyckas med mig då? När jag vet vem jag är och hur pass bristande mina förutsättningar är. För att kunna bli en sån som går ut i världen, förvandlar med ett fruktbärande liv. Och då är det så att jag kan inte ansa äppelträd. Och det känns så skönt att ha fått det av mitt bröst äntligen. Jag har legat som en tung börda. Helt enkelt för att vi bara har ett plommonträd i trädgården. Och jag kan inte ansa det heller. Och bibeltexten utgår från det här ansandet. Och det är Gud som gör det. Och Gud har valt att det ska vara en vingård med ett vin, en vinranka där alla grenar utgår från själva rankan. Han ansar den här vingården för att vinstockarna ska bli så fruktbärande som möjligt, och detta sker regelbundet. Och då är det inte så att varje vår känner den här vinstocken ångest. Känner, vilken frukt ska jag bära i år? Äpplen, päron, apelsiner eller bananer, eller jag ska ta vindruvor, det funkar ju hyfsat förra året. Så där, utan det här är helt uteslutande på vilket träd är du. Så din ångest bör inte vara vilken frukt ska jag bära och hur mycket frukt har jag tänkt att bära, utan våran huvuduppgift är bara att göra oss tillgängliga för fruktbärandet. Att göra oss tillgängliga för fruktbärandet. Och då har jag några punkter då. Hur ska Mattias Martinsson praktiskt gå tillväga? Vi bläddrar. Hur ska jag göra? Bibel, bön, skog och hav, meditation, förbön, läs och lyssna, musik och tillbedjan, retreat, att umgås med hjältar. För att jag ska bli så bra på fruktbärandet som möjligt. För att jag ska kunna älska andra så djupt som möjligt. För att min tro ska kunna förstärkas och fördjupas och mogna, så är Bibeln en bra bok. Och det här har vi ju hört förut. Så läs och läs igen och tugga på texten. Jag har varit predikande pastor hela den här våren i Pingstkyrkan Västra Frölunda, och vi har tuggat oss igenom Lukas evangeliet. Vi har nu kommit, nästa söndag är vi i kapitel 8. Så jag har tagit hela våren på oss och tuggar text för text. Vad betyder det här i praktiken för oss? Och när jag började med kapitel 1, 2 och 3 så upptäcker jag att det är många som läser Bibeln. Israels folk i historien läste Gamla testamentet och kunde sin historia. Och när jag kommer till kapitel 3 så upptäcker jag att djävulen läser Bibeln. För när han frästar Jesus i öknen där, så är jag riktigt bra på i alla fall vissa bibelord. Vissa bibelord. Och då kom jag fram till det här. Jag låter inte alltid texten få vara texten. Utan jag har svårigheter med det där. Och det där. Och det här också. Och så läser jag det inte som en helhet. Och det skulle ibland faktiskt kunna vara svaret på varför min tro inte djupnar. Jag brottas inte med hela boken som en blädderbok och bara, hur är det egentligen med det här? Jag är inte tillfreds med det här. Och att då växa vidare genom den brottningskampen som det faktiskt innebär. Bön ger lön. Det är lite fånigt och förenklat. Men det är faktiskt så att du kommer att få bönesvar. Förr eller senare får du alltid bönesvar. Och då kanske våran erfarenhet på något sätt bara brottas med det här jag just har sagt och bara, ja. Jo, förr eller senare kommer du få bönesvar. När vi står där på den eviga dagen kommer vi känna att jaha, var det så det var? Jaha, nu förstår jag. Men jag skulle ju vilja säga, ju förr ju bättre, så sluta inte be, därför att bön ger lön. Skog och hav, skapelsen vittnar om Guds storhet. Så stor är vår Gud. Alltså det sjunger ju hela våren här. Så att den behöver vi inte fördjupa oss i, alla vet vad vi menar. Ut och bada i havet. Meditation, enkla sanningar om Gud. Alltså dagens bibeltext har jag tuggat på i veckan. Och den texten jag har tuggat mest på är, bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Och löftet är, så blir jag kvar i er. inympad in den här vinstocken, så säger Jesus, enda chansen att ha en god fruktbärande tillväxt är, bli kvar i mig. Bli kvar i mig. Så det har varit min veckas meditation. Enkla sanningar om Gud. Förbön att regelbundet utsätta mig för påfyllning. Jag behöver mer. Varför då? Jo, för jag läcker. Jag behöver påfyllning. Läs och lyssna. Predikningar, memoarer, undervisning. En av mina favoriter heter John Piper. Hans hemsida Desiring God. Alla hans predikningar från 1980. Varenda söndagspredikan finns på hans hemsida. Helt gratis. Oj, vilken glädje det har varit för mig de senaste 5 åren. Jag tror att jag är där varenda vecka. Lyssnar och njuter och gråter och brottas med texten, för att jag får bara inte sluta. Läs och lyssna. Musik och tillbedjan. Att medvetet njuta och tacka. Att gå på operan eller att sätta på den där lovsångsskivan som bara ger den där närheten eller insikten om att just det, Gud är ju med mig. Så att medvetet njuta och tacka. Och retreat innebär ju reflektion och eftertanke. Och den sista måste vi nämna lite gång om då. Umgås med hjältar. Alltså förebilder. Andliga fäder och mödrar. Folk som har växt eller vandrat lite längre än vad vi, jag har gjort. Sådana som jag inte bara imponeras av, utan känner, hur kommer det sig att han alltid ber så innerligt? Och det känns som att han har någon liksom koppling eller connection med Gud som jag skulle vilja ha eller vara med om eller förstå mer av. Att så säga till honom, du, nu måste vi fika ihop, du och jag. Jag måste få bara vara med dig lite mer, smittas av dig. Det är lite grann vad jag menar av att umgås med hjältar. Och det behöver definitivt inte innebära att de måste vara äldre för den skull. Nu ska vi gå ner för landning. Hur är detta fruktbärande möjligt? Jo, om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom, och att han förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt. Om vi bläddrar igen. Fruktbärandet är baserat på närheten till Jesus. Intimiteten med Jesus. Uteslutande mötet med honom i regelbunden bön och bibelläsning, tillbedjan och lovsång, meditation och retreat och allt vad det nu kan vara. Så fruktbärandet är baserat på min förståelse av att Gud älskar mig och mitt gensvar på den kärleken. Så jag ska avsluta med en berättelse. Och jag har berättat den här så många gånger förut, och jag har gjort det här förut, men jag bjuder på det. Jag gick datakurs för många år sedan, och det ville sig inte bättre än att jag hamnade i en märklig klass där vi skulle presentera oss för varandra. Och när fröken Ulrik skulle ha oss och göra en kort presentation, så får alla reda på att jag är kristen, jag är uppväxt i kyrkan, jag jobbar som pastor och så vidare. Ingen säger något om det. Lite senare kommer en tjej upp i klassen, presenterar sig och berättar vad hon jobbar med och säger att hon extra knäcker som häxa på fritiden. Alla har något att säga om det. Det ville sig inte bättre än att 3 dagar senare så delas vi upp i 3 och 3 smågrupper. Vi får 10 minuter på oss och vi ska svara på 3 frågor. Det är frågor om arbetsliv och yrkesliv och utbildning. Och fröken Ulrik delar ut papprena till oss, ger oss 10 minuter och säger: det här är smågrupperna, jag hamnar givetvis i gruppen med häxan. Vi sätter oss med en tredje tjej och hon vill börja ställa frågorna på pappret, varpå häxan stirrar mig i ögonen och säger: Mattias, vad är skillnaden på att vara frälst och på att vara kristen? Och jag tänker i mitt stilla sinne, det kan väl ändå aldrig ha stått på pappret. Det kan väl inte ha varit frågan fröken Ulrik ville att du skulle svara på. Jag blir jättesvettig. På fullast allvar börjar jag leta efter en sån utskylt i det här lilla rummet. Varpå jag känner, vad svarar man en häxa på en sån fråga? Jo, sörru, skillnaden på att vara frälst och vara kristen. Så tog jag fram min bibel som jag alltid har med mig. Speciellt när jag går på datakurs. Nej, jag har ju ingen aning, vad svarar man henne? Så jag blir jättenervös. Tungan sväller och jag blir blöt och hjärtat bultar och jag har inget svar. Och till slut så säger jag någonting. Jag vet inte om ni har sett på Yrroll när Susanne Reuter sitter runt ett styrelsebordsrum och de ska ge en avskedsgåva till någon som har jobbat i deras koncern väldigt länge. Och Susanne Reuter tycker, kan vi inte ge något i rosa som bara kommer upp så här och lyfts runt omkring och blir som ett vitt krepppapper av kärlek? Och alla i styrelsen tänker, vad går hon på för droger? Så kände jag mig när jag ska svara den här häxan på vad är det för skillnad på att vara frälst och på att vara kristen. Och så känner jag mig som Susanne Reuter och så säger jag, skillnaden för mig på att vara frälst och kristen är att jag har uppfattat att Gud är kär i mig. Det är mitt rosa krepppapper som jag säger till den här häxan. Och då blir den här tredje tjejen i våran grupp pionröd i ansiktet, börjar vifta med pappret och så säger hon, nu måste vi svara på frågorna. Så då svarar vi på frågorna. Och så dagen därpå så sitter vi i datasalen. Jag sitter längst uppe vid fröken och dörren är längst ner i klassrummet. Häxan kommer för sent, slänger upp dörren, flyger in i klassrummet, ropar in för hela klassen: Mattias Martinsson, vad gör du i mina drömmar på nätterna? Och du vet, jag sitter framför en dator och bara och så försöker jag säga, jag sov. Och hon är helt missnöjd med det svaret. Så inför hela klassen berättar hon att hon har drömt en dröm om ett stort blått moln. Ur det stora blåa molnet kommer jag, pekar på henne och säger, Lena, Gud är kär i dig. Till saken hör jag att alla hennes häxerikonster, hon har en spåkula och då är hon vaken. Så hon får inga drömmar eller profetiska drömmar ungefär som vi i kyrkan har då. Men inget sånt. De senaste 2 åren har hon inte kunnat komma ihåg någon dröm när hon väl vaknade. Så det här var den första drömmen på 2 år. Och den drömmen drömmer hon 5 nätter i rad. Där Gud säger, Lena, jag är kär i dig. Resten av skolan, resten av den här tiden, så fort vi skulle vara i smågrupper så säger hon, jag ska vara med Martinsson. Så alltså hela klassen visste att nu är det smågrupper, ja, då är det prästen och häxan, de ska alltid vara ihop. Därför att Gud satte en krok i henne. Gud satte en krok i henne. Det hade inte med mitt goda fruktbärande att göra eller mitt goda ansande, utan det var uteslutande baserat på att Gud fick tillfälle att säga någonting till någon. Genom någon som bara var villig och närvarande. Inte någon som hade koll eller kontroll eller som visste hur man svarar häxor på sådana här frågor. Utan uteslutande baserat på att Gud är god och vill nå alla människor. Så det avslutande jag vill säga med fruktbärandet baserat på intimiteten med Jesus, ömheten, där förståelsen av Gud är kär i dig. Gud är kär i dig och det gör ditt liv till skillnad. mellan evigt liv och evig död. Så avslutningsvis är min sista fråga här då. Varje troende har den helige ande. Och då ser ju alla att det är ingen fråga, utan det är ett påstående. Varje troende har den helige ande. Nu kommer frågan. Men har den helige ande varje troende? Har den helige ande varje troende? Nu ber vi tillsammans. Jesus Kristus, du Guds son, sänd av Fadern hit till världen för att visa oss på det bästa exemplet på ett fruktbärande liv i förvandlande gemenskap med lärjungar som blev smittade av dig och som i sin tur gick ut och bar frukt som bestod. Nu skulle vi vilja be dig om hjälp att du väcker vår tro. Om vi uppfattar oss själva vara på någon linje eller på någon tidsaxel och våran tro är väldigt liten eller väldigt svag, eller vi har svårt för det där med tillväxt, och då ber vi dig att du hjälper oss, för det är din frukt vi ska bära. Så nu ber vi dig, helige ande, ta hand om oss. Dra oss nära källan. Hjälp oss så att tron väcks, fördjupas, förstärks och mognar till en efterföljelse som svarar mot den berättelse som vi har att leva ut. Helige ande, vi välsignar det du gör här idag och ber att ordet om tillväxt inte ska skrämma oss eller hämma oss där vi tycker att ja, det är inte mycket med, utan väck oss till ett livsförvandlande liv i äventyr där du vill använda oss till ditt namns förhärligande och människors räddning. Tack, Far.